Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Mm, poddar.
Ja.
Det vet jag väldigt lite om. Jag har varit med i några poddar faktiskt.
Kul.
Ja, kanske 5-7 stycken.
Ja.
Men jag lyssnar inte på poddar överhuvudtaget.
Men då känns det ju perfekt att vi ska göra en podd.
Ja, ja men lite så här bagan äter inte alltid det bästa brödet och så vidare.
Ja. Men vi ska ju prova att göra en podcast.
Ja.
Och det här är första avsnittet.
Precis. Det här är en testballong.
Ja, det kan man väl säga. Och man kan väl också säga att vi är något av late adapters deluxe.
Ja, det kan man verkligen säga. Men det är väl kanske inte... Eller så här, jag gillar ju inte folk som alltid är early adopters. Eller adapters, som du säger.
Så jag adapter?
Ja.
Adopter. Adopta.
Adapter är en sån, du vet, som...
En sån som jag alltid glömmer att ta med mig till USA.
Ja, exakt.
Ja, men till och med early innovators.
Ja, nej men alltså det finns någonting störande med folk som alltid ska vara liksom först på bollen. Och som är liksom lite för bra på timing. Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså jag vet inte om jag lyckas svara det. Jag tycker snarare att det är roligare att avvakta och vänta och se. Och se folk göra misstag och sen så kan man glida in lite där sen. Och exakt. Se vad som funkar.
Ja, precis. Det är det man inom... Det finns ett begrepp för det där, second mover advantage. Ah. Alltså i näringslivet så pratar man ju om... Eller först så pratar man om så här first mover advantage. Att om du är först ut på marknad så kan du liksom utnyttja det till... ja, men liksom det här att du liksom definierar kategorin och att du inte har någon konkurrens i början och så här. Men sen började folk prata om second mover advantage, det vill säga att någon annan går först och tar alla utvecklingskostnader och du kan liksom dra en massa slutsatser utifrån liksom de som har gått före och sen göra din egen grej fast lite bättre.
Och bara springa före med benchmark och liksom kunna springa förbi och fokusera på att ta det vidare liksom ännu mer när man ser att det finns ett behov.
Mm, exakt.
Det är det vi gör nu då?
Typ.
Ja. Men det ska bli kul. Och det här kommer ju inte vara någon sån här klassisk intervjupodd som vi har sett många av. Det kommer inte vara att vi har gäster. Vi kommer inte prata med människor utan snarare om människor.
Mm.
För det känns som att både du och jag är rätt besatta av att förstå och klura kring människor. Varför vi beter som vi gör. Varför vi är som vi är.
Ja, exakt. Och vi tänker väl att både för egen del och liksom för våra eventuella lyssnare så kanske det är så att det läggs lite för mycket tid på att umgås med människor och för lite tid på att processa det man har varit med om. Så vi känner ett personligt behov av det och tror att det kanske finns ett behov av att liksom...
Att analysera och reflektera.
Mm.
Och särskilt tänker jag, nu ska man, vi kommer inte prata om digitalisering så mycket för jag blir rätt trött på det. Men tänk liksom när AI och vi stimuleras till slut i någon form av Matrix-simulator. Då känns det ju ännu viktigare att kanske förstå mänskliga beteenden och kunna behärska dem. För det känns som att det kommer kanske kunna bli en bristvara.
Exakt, det är det enda vi har kvar när maskinerna är bättre på allting annat. Liksom.
Det är Människopodden med Simon och Bodil.
Ja.
Välkomna! Och vilka är vi då?
Ja, vem är du, Bodil?
Det är en stor fråga. Men jag heter Bodil. Och jag tycker om att skriva. Jag tycker om att måla. Jag jobbar till vardags på Uber med communications.
Det vill säga kommunikation, eller?
Det kan man säga. Men communications är också lite mer PR, lite mer corporate, lite mer så.
Mm.
Jag behärskar inte Photoshop.
Just det. En kompis till mig berättade om när han för liksom 20 år sedan träffade sin sedermera frus föräldrar och sa att han jobbar med kommunikation. Och då tänkte föräldrarna reagerade liksom, jaha, jag började på SJ då, liksom, kommunikation eller det så här infrastrukturella bemärkelsen.
Ja, men det är många så här eller ministerposter, till exempel i Finland. Då heter det inte transportminister, det heter typ kommunikationsminister.
Ja, jag tror att vi har haft det i Sverige också, även om det var ganska länge sedan.
Ja. Exakt. Ja, men, och det är jag, tror jag. Och jag tycker det är jättespännande med människor. Jag tycker det är jättespännande med beteenden och hur de kan påverka samhället och hur man med hjälp av kommunikation kan förändra och förbättra.
Mm.
Och du?
Ja.
Vem är du egentligen?
Det frågar jag mig själv varje dag, jag vet inte. Men jag heter Simon och ja, vad tycker jag om? Jag tycker om att gå på restaurang. Jag har inte lagat mat sedan 2015. Jag gillar att spela schack. Ett intresse jag har utvecklat under året. Och jag driver en liten PR-byrå. Sen så skriver jag också för Resumé och Nyhetsguiden. Och sen är jag rådgivare i ett bolag som håller på med människor, rekrytering, talang. Eftersom jag också liksom, naturligtvis då, eftersom vi startar den här podden, dela ditt intresse för sådana saker.
Ja, så det passar rätt bra då. Men vem är du inte?
oj, nu ställde du mig på ända här. Vem är jag inte? Vad betyder det? Hur svarar man på den frågan?
Jag tycker det är svårt, för ofta så definierar man sig så ofta efter vad man gör. Eller man ska svara liksom på vem man är. Och då tänker jag att för att kanske komma kring det så kan man fundera på vad är man inte.
Ja.
Jag är inte tålmodig till exempel.
Nej, men det är ju verkligen inte jag heller. Alltså jag är nog en av... Nej, jag har ett väldigt dåligt tålamod. Jag har också, tror jag, bejakat mitt dåliga tålamod. Att det är ingenting som jag har liksom försökt jobba bort. Utan kanske till och med...
dragit nytta av.
Ja, exakt. Men ja, nej, det på sätt och vis kan man ju beundra tålmodiga människor. Men jag lutar nog mer åt att jag hatar dem.
Om ni har liksom så här inspel och vill säga emot och tycker att vi är elaka, så liksom fritt fram med feedback. Men det är inte public service där, så vi tar oss rätten och uttrycker oss lite hur vi vill. Men just de här frågorna, så här, hur är, vem är jag, vem är jag inte? Det tänkte vi börja den här podcasten med att grotta i lite först. För det känns som ganska logiskt att prata om personligheter helt enkelt. Vad är en personlighet? Vilka personligheter finns det? Hur funkar det i grupp? Vad funkar bra och dåligt? Vilka är vi? Och försöka grotta lite i det helt enkelt.
Mm.
Och det är nog många som har läst den här boken Omgiven av idioter. Det känns som årets julklapp istället för en elcykel, som kändes som ett mycket märkligt val.
Jag vill bara flika in där att jag har en gammal teori då, när den här boken kom, om att så tyckte jag att det känns som att de flesta som läser Omgiven av idioter är idioter.
Och det bevisas ju då i motsats med att ingen av oss har läst den.
Ja, exakt.
Så då kan man ju slå fast det.
Ja.
Men i alla fall så känns det som att alla de här självhjälpsböckerna och allt det har nästan gått kring mycket självcentrering, göra mycket tester för att fokusera på, men vem är jag egentligen och vad har jag för styrkor, och kunna svara på den här klassiska liksom arbetsintervjufrågan, men kan du beskriva dig själv med 3 ord?
Är det liksom någon slags 2010-talets motsvarighet till så här Freakonomics och det där? Malcolm Gladwell, som känns som att det kanske var det som var liksom decenniet innan, ja, eller så.
Och det tror jag verkligen.
Ja.
Det tror jag verkligen.
Att då var det, och varför är det så då? Att liksom för ett antal år sedan så var det liksom, då var det lite så här, då var det popular science liksom. Och nu är det ju, ja, det här är också en slags populär vetenskap, men då var det mer liksom kring samhället och sådär. Det här är mer kring individen. Typ.
Ja, och jag tror att det är en sån naturlig, att det följer den naturliga utvecklingen från väl egentligen som kanske 70-talet, när det var mest liksom, vad ska man säga, gemenskap och kollektiv till att liksom sakta men säkert i 80-90- och 00-talet blir mer och mer individualiserat.
Är det inte liksom kanske sociala medier mycket då som gör att det har gått i den riktningen, att det är liksom den här typen av böcker och som dominerar, att liksom folk blir mer intresserade av personligheter när man, det blir så tydligt på Instagram eller på Facebook på ett sätt som det kanske inte var förut, eller?
Ja, men verkligen. Och vi bygger oss kanske en identitet mycket mer, och det är mycket viktigare också.
Mm.
Att liksom, det här som man pratade om för kanske typ 5-10 år sedan, kommer du ihåg det? Så här, ditt personliga varumärke. Kommer du ihåg det?
Ja, ja, verkligen. Det är klart det är.
Tack och lov känns det som att det kanske inte var supertrendigt förra året. Men det här känns kanske som en naturlig liksom fortsättning på det.
Det där begreppet, det personliga varumärket, är ju hemskt.
Fruktansvärt.
Men jag gillar inte det, och jag gillar inte nätverk. Alltså så här, det finns ett knippe olika ord som särskilt vissa då, typer av människor använder ganska mycket. Särskilt liksom i de miljöer som vi jobbar i och sådär. Så kan man inte alltid åka slalom mellan...
Det känns väldigt LinkedIn.
Ja, ja, verkligen, precis.
Vilket inte är bra då.
Nej, exakt.
Om vi behöver förtydliga det. Men jag tänkte att det skulle vara kul lite, så att ni får koll på vilka vi är. Att vi provar att göra ett av de här vanligaste personlighetstesten. Det enklaste, eller den snabbaste sajten, tror jag är 16personalities.com.
Och som då är baserat på Myers-Briggs, som, ja, det är väl egentligen det personlighetstestet som flest människor känner till och har gjort.
Och som är bland de äldsta också. Liksom,
ja, det är baserat på jungianska teorier. Så det, egentligen är det väl liksom, jag tror att, när kom det här testet? Det var ju då en person som hette Myers och en som hette Briggs.
Ja, exakt. Och som gjorde då 16 olika typer av personlighetstyper som egentligen är baserat på 4 olika parametrar. Så jag tänkte att för skoj skulle att vi skulle göra det här testet och se vad vi blir och snacka lite om det. Och jag tycker att ni kan väl göra det, antingen att ni pausar podden nu och gör det själva, eller om ni delar med er av det i slutet, att ni kan skicka till oss på Instagram eller så kan vi snacka lite om resultaten nästa vecka.
Mm.
Men i korthet då, så består det av 4 parametrar som sagt. Det handlar om mind, det vill säga hur man hanterar sin omgivning egentligen. Och då kan man antingen vara introvert eller extrovert. Sen så handlar det om energi, hur vi liksom processar information och ser på världen. Och då kan man antingen vara en observerare, eller så kan man vara en som går mer intuitivt på känslor.
Observerare i svenska, observatör heter det.
Observatör.
Det står kanske det på den här sajten, så det är inte ditt fel. Ska det då...
Nej, alltså jag försöker här simultant översätta från engelska.
Jaha.
Och det är ungefär så som min också vardag ser ut. Så det är väldigt ofta svenska journalister får riktigt så här, Maria Montazami, Schwinglish mail från Bodil Sirén. Så nu förstår ni varför det är så. Sen så handlar det om hur vi fattar beslut och hanterar känslor. Och då kan man antingen vara ett T eller ett F. Det vill säga thinking eller feeling. Tänkande eller kännande då.
Mm.
Sen så handlar det om hur man... ser på planering, hur man ser på arbete och aktiviteter, att göra saker. Och då kan man antingen vara judging, dömande då, eller prospecting individuals, som är mer då impulsivt, öppet, kanske man kan säga. Och då när man har gjort det här testet, som finns på lite olika sajter, så får man då en bokstavskombination att lägga till den man redan har eller inte har. Så då spolar vi fram lite här, och så får du göra testet, så kommer vi tillbaka och ser vad du blev. Hur gick det?
Ja, men jag blev ENTP. Jag har faktiskt gjort det här förut, och man blir ju alltid samma. Från att man har blivit vuxen så förändras inte utfallet mer än liksom marginellt. Och ENTP är då, alltså, du har bättre koll säkert än vad jag har, men ES är ju för extrovert. Det där, min fyrsiffriga kombination kallas ju då, personlighetstypen kallas på den här sajten för debattör.
Exakt.
Vad blev du?
Jag blev ESTJ. Mm. Och det kallas för chef.
Och vi delar då två och har två som är olika.
Exakt. Och jag tror att båda vi är ganska logiska, tänkande, uppgiftsorienterande, utåtriktade personer.
Mm.
Det har vi gemensamt. Sen så kanske vi inte, jag skulle säga att du är mer kanske kreativ och öppen. Jag tror också att du är lite mer kanske visionär och fokus på kanske större bilden. Medan jag kan vara lite mer kanske fyrkantig, planerande.
Ja, det stämmer verkligen.
Ja. stundtals effektivare. Det beror på.
Ja, det tror jag säkert.
Om man ska hårdra det. Men jag tror att vi ändå ja, men mycket likt liksom.
Mm.
Och jag tror att särskilt integration med andra människor, så tror jag att det kan, jag tror att det kan finnas saker som vi båda varken, eller antingen gillar eller stör oss på.
Ja, exakt. Vi kan ofta hitta ganska mycket konsensus kring det.
Ja.
En del av det är väl brodera ut i podden.
Ja, sannolikt. Men det är rätt intressant det här med personligheter. För jag vet, vi har ju en gemensam kompis, Ann Grefberg, vår kära norska, som är psykolog och jobbar mycket med coachning och sådär. Och jag minns att när jag gjorde det här testet, det var ett annat test, men man fick liksom en hel bunt med resultat där det stod hur man är i relationer, hur man är med vänner, på jobbet.
Facet 5 heter det, och det är lite mer modernt. Om man frågar Anna eller liksom andra psykologer, så tycker väl många att det här Myers-Briggs då är lite daterat eller så här. Sen tycker jag att det känns ganska, alltså, rättvisande och så.
Ja, men det hon sa då, för jag kanske till exempel att jag hade i det testet och är en parameter som heter vilja versus flexibilitet då. Och jag hade 9,6 av 10 på vilja, vilket är ganska starkt. Och då sa jag till henne att så här, det här känns ju jäkligt osympatiskt. Alltså det här är inget bra, det här är dåligt. Men då sa hon, och det är ganska viktigt också när ni gör det här, att så här, det här är inte liksom bra eller dåligt, upp eller ner, utan personligheter liksom, det är någonting som formas jättetidigt, och det man är. Mm. Sen så kan man ju nästan ibland, och särskilt kan man se när folk är i stress till exempel, man kan nästan ha ett speglat beteende då.
Mm.
Till exempel om människor som är jätte pepp och utåt och snabba, då kan de kanske, när de är stressade, bli helt tysta och slutna. Så man kan ju också förstärka sitt beteende och spegla det lite. Så personligheter finns, och sen så kan man ju såklart liksom genom beslut och vara medveten om dem kunna liksom agera annorlunda.
Jag har ju också gjort det där Facet 5-testet, och där, jag tror att du fick också ganska likt mig på den, men det här, det finns en axel som är relation versus uppgiftsorientering, och där var jag liksom, det kanske kan tyckas spontant som att relationer och uppgifter inte är varandras motsatser, men när jag fick det här förklarat för mig, så kändes det ganska logiskt att antingen ser man en person som liksom där uppgiften är överordnad, eller ser man en person där relationen är överordnad. Det betyder inte att man tycker att jag då är väldigt, väldigt uppgiftsorienterad, typ en på tusen, så här, jag var 99,9%. Betyder inte att jag är en person som avhåller mig från sociala relationer. Det är bara det att så här, jag går inte till jobbet för att fika. Jag är i liksom, om det blir konflikter så tenderar jag då att värdera uppgiften högre. Det låter ju också sjukt osympatiskt, kanske är det.
Jag vet inte, men jag tror att både du och jag är så här också, att om jag säger att kompis X är superledsen, antingen för att den kanske inte har fått jobbet den ville ha, eller liksom någon, den har blivit dumpad, då har jag, och förmodligen du gissar jag, från att vi båda är starka på det här, en enormt stark tendens då att liksom, ja, men om du söker det här igen och liksom skriver CV:t så här istället nästa gång, eller liksom, ja, men vi skaffar Tinder åt dig, vi gör det här nu. Man vill liksom gå till action och man vill lösa problemet.
Men de egentligen vill ha sympati och empati och någon som tycker synd om en, typ.
Ja, och det där missar ju vi då lite grann.
Ja, ja, verkligen.
Men
sen är det klart, när man är medveten om det så kan man ju liksom spela, eller liksom så här, vet man om att det är så, så kan man ju liksom förändra sitt beteende.
Man kanske kan bita sig i tungan liksom när man ska komma med åtgärdslistan.
Exakt.
Men det är svårt.
Ja, faktiskt.
Ja, men det är vi det. Så vi är, liksom, vi är inte introverta och vi är inte så här känslobeslut. Så det vore intressant om någon som lyssnar är väldigt mycket så och skulle kanske kunna säga emot oss lite och peka på varför det är mycket bättre eller bra att vara så och hur det funkar egentligen.
Vi är hyfsat lika varandra. Och det är intressant att vi startar podd ihop. Kommer det bli bra? Alltså, någonstans, det finns ju lite olika paradigmer kring så här. Jag tror att en förhärskande grej idag, så här, om ute i arbetslivet till exempel, är att mångfald är bra om du liksom har många olika perspektiv och egenskaper i samma team. Liksom. Så det är bättre än homogenitet. Sen tror jag att det stämmer väl ofta, men inte, och det är ganska mycket trenden just nu. Men jag tror också att det finns att det inte är en universal sanning. Utan att ibland är homogenitet bra också.
Homogenitet kan nog leda till väldigt effektiva beslut. Att man tänker likt. Det behövs inte lika mycket bakgrund. Det krävs inte lika mycket väg till att nå målet. Men vill man däremot ha liksom dynamik, nytt utfall, innovation. Mm. Så kan det nog vara bättre kanske att ha just den här mångfalden.
Det är därför kommer, den här podden kommer då att bli effektiv men inte särskilt innovativ.
Ja, men kanske. Men vi har ju 2 bokstäver av 4.
Ja.
Så det här ska nog gå bra, tror jag.
Mm.
Och framförallt så tycker jag att en av våra härliga uspar är att vi är ju i alla fall, vi representerar ju i alla fall 2 av könen som finns.
Ja, det brukar ju vara så. Varför vet jag inte, men att liksom det är 2 tjejer eller 2 killar som har en podd ihop.
Alltså det finns väldigt få. Vanligt.
Ja.
Varför är det så?
Ja, alltså jag har inget bra svar.
För jag kan, utan att liksom dra för många över en kam, så känns det som att det finns mycket så här, mediespanande, lite samtidsintellektuella manliga poddar. Mm. Medan kvinnliga poddar ofta då fokusera kanske mer på ett ämne liksom som har med relationer, livsstil, mod.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Eller så. Sånt som är jäkligt härligt. Mm. Men den här mixen känns som att den kanske inte riktigt finns så mycket än.
Nej. Jag undrar om det är någonting, alltså här, folk kanske i själva verket inte är så jämställda liksom, eller att man förespråkar liksom blandning av manligt och kvinnligt som folk kanske vill ge sken av. Att det kommer fram i poddkategorin just för att det blir så oerhört personligt och intimt att så här, lyssna på någon liksom så.
Ja.
Att du har liksom de som snackar i örat så. Att man då tycker att det blir lite behagligare om det är homogent än om det är heterogent. Att det blir lite för mycket att ta in. Jag vet inte.
Ja, kanske.
Det här är verkligen, det här är en hemmasnickrad teori.
Ja, men vi får väl se. Alltså, det kan ju också kanske vara att man, det är naturligt om man startar med sin bästis, så kanske det är ofta att det är av samma kön eller sådär.
Mm.
Eller som liksom Hanna Mandas fall med syskon.
Mm.
Sådana typer av konstellationer. Jag vet
det
inte.
Man kallar homosocialt beteende.
Exakt så. Det kan vara det. Men Jag tycker att det är lite göttigt att vi kan sitta här och kuffa oss och vara tjej och kille.
Mm.
Har du några exempel på några riktigt så här extrema personligheter i din umgängeskrets?
Ja, alltså vissa skulle nog säga att jag själv är en, och jag tenderar nog att liksom ty mig till folk som är extrema i den ena eller andra bemärkelsen. I motsats till då normala. Sen extrem kan man ju vara på väldigt många olika sätt. Men nästan alla jag umgås med tror jag har det draget gemensamt. Sådär. Och jag märker ju hur om så här, min extremitet och en annans extremitet kolliderar, händer med ganska jämna mellanrum. Till exempel så dejtade jag en tjej som jag var förtjust i. Och företag sen. Och då liksom, hon är ganska introvert. Och liksom, inte som att hon är socialt inkompetent, tvärtom. Men liksom har ett stort behov av sin egen space. Och liksom, ja, hela den grejen. Och när hon då blev sjuk, förkyld typ. Efter en helg när vi hade hängt. Då skickade jag liksom två olika blombud hem till henne. Och det tyckte hon var, det var egentligen ett misstag. För jag trodde att det blev liksom error första gången. Så gick jag till en annan sätt. Men så visade det sig att den här första beställningen ändå hade gått igenom. Så det blev två. Och det tyckte ju hon då. Att för jag blev så himla just då uppgiftsorienterad. Och för henne blev det ju väldigt, det blev så påträngande tror jag. Så där tror jag lite att om jag inte brände mig på något annat sätt, så tror jag liksom att hon bara tyckte att det var, att det blev lite för mycket liksom.
Hon men mycket blommor ändå.
Ja, alltså, det finns väl värre liksom misstag man kan göra på ett sätt samtidigt. Alltså, det är ändå någon slags positivt misstag att överröst med blommor.
Jag tycker det var gulligt gjort. Jag visste inte att du var en sån blomkille.
Det vet jag inte om jag är, men ja, det är inte som att jag tror jag är jättefrekvent med blommor annars. Men jag fick någon knäpp där.
Men jag tycker, jag är för. Jag tycker det är bra.
Ja, men bra. Då kanske jag ska fortsätta med det då. Bara rikta det mot en annan typ av mottagare nästa gång.
Ja, men kanske. Mm. Du kanske får läsa av rummet.
Jag är dålig på det ibland.
Nej, men jag tycker också om lite extrema människor. Det måste finnas någon sälta eller någon lite den liksom skruvlös.
Vad betyder sälta?
Inte bara hel eller fluff perfekt.
Just det. Nej, precis.
Liksom lugn, glad, härlig. Utan det måste finnas lite ångest. Aha. Eller någonting som man kan förhålla sig till och gripa tag i.
Ja, men verkligen. Ja, men precis. Det är en grej jag tycker är en överskattad egenskap. Är ju trevlighet. Alltså så här, många av de sämsta människorna jag träffat har varit trevliga.
Jag kan tycker bli direkt rädd om människor är för trevliga.
Mm. Sen det är därmed inte sagt att så här, man föredrar att folk är genuint otrevliga.
Nej.
Men det är inte så viktigt för mig att folk är liksom särskilt trevliga. Jag men, en sak jag tänkte på är att jag rekryterar ju en del, träffa ganska mycket. Det var faktiskt så vi träffades för första gången.
Ja, det var typ första gången vi verkligen så satt ner och snackade tror jag.
Vi hade ju säkert sprungit in i varandra någon gång förut, men det var då vi liksom träffades på riktigt. När jag liksom hörde av mig till dig för att jag letade efter en PR-chef till ett företag.
Någon byrå tror jag, ja.
Och då eller liksom så stod du då på min lista över tänkbara kandidater. Och jag blev ju ändå, jag visste nog att du var smart. Jag hade ju också förhört mig lite om dig innan. Men blev liksom nog positivt överraskad ändå.
Det är bra.
Och det är ju egentligen lite kanske konstigt att det var liksom först där och då som vi träffades. För vi har ju ändå, det var lite otippat på något sätt att vi inte hade träffats.
Alltså vi är verkligen i samma liksom vatten, simmar i samma vatten måste man nog säga.
Ja, men både liksom med att vi jobbar med liknande saker, att vi båda känner mycket folk inom politiken. Ja, Vi hade säkert 100 mutuals eller ännu fler på Facebook.
Sannolikt.
Jag vet inte hur många vi har nu.
Jag minns bara att jag tyckte att du var lång. Och jag hade sett dig på några olika mingel.
Ja, jag är 1,90.
Du är så lång.
Men jag får ofta höra att jag har blivit längre.
Men jag sa det till dig senast här. Jag bara, har du vuxit?
Jag får höra det en gång i veckan typ. Jag vet inte vad det är. Du kanske... För jag tror inte att jag faktiskt växer. Det vore konstigt.
Du är väl ändå 28 nu?
Mm, exakt.
Det känns som att du borde ha slutat växa upp i alla fall för 10 år sedan.
Mm. Och det tror jag att jag gjorde också. Men jag börjar tveka när alla säger att jag växer.
Jag är ändå 74. Jag tror att folk, jag har ju mycket så här video möten och så i jobbet, eftersom jag jobbar mycket internationellt. Och jag tror att folk tror att jag är väldigt kort.
Ja.
Jag tror att det kan vara för att jag har babyface. Men jag är ju ganska lång.
Ja.
Jag vet inte vad det beror på.
Ja. Det är psykologin kring det där är intressant, alltså med längd och hur det påverkar och hur man estimerar folks längd. Liksom.
Mm.
Det finns ju ganska starka korrelationer mellan längd och olika liksom, traits.
Och intelligens, det ska jag skämta.
Bland annat.
Nej, men jag tycker att jag trivs med att vara lång. Alltså.
Mm.
Det är väldigt praktiskt. Jag med. Ja, jag tycker om det.
Det är ingen... Ja. Nu kanske de som är korta, de liksom...
Förlåt, alltså vi tycker om er också.
Men... ja. Podden för långa. Här.
Som långpodden. Sagt, vi är lika till viss del och då finns det ingen som säger emot här i vår grupp.
Nej, exakt. Det kommer nog vara ett återkommande problem.
Ja, men okej. Men tillbaka till rekryterandet. Alltså... Jag är ju en sån som är rätt så supersnabb på att döma och bestämmer ganska snabbt vad jag tror tycker om en person. Hur tänker du i liksom, rekrytering då? Jag tänker särskilt för att kanske hitta människor som kanske inte är exakt som en själv eller så.
Mm. Ja, men precis. Det är i våran verksamhet, vi är nu då lite beroende på hur man räknar, vi är... 4 heltidsanställda, en som är anställd heltid på kort tid. Och sen har vi liksom 4 rådgivare kopplade till bolaget också. Men det vi har tänkt på mycket i början, jag och Love som jag liksom har startat byrån med, vi är ju väldigt olika på många sätt. I vår mentalitet och sådär, alltså jag är lite mer offensiv, han är lite mer defensiv, vilket tillsammans skapar en ganska bra balans.
Mm.
Men sen är vi ju liksom lika på vissa, i våra analyser, vi tycker ofta ganska lika. Det är inte som att vi liksom är varsin ringhörna i liksom vårt sätt att se på saker. Men däremot liksom lite olika mentalt så. Och det tror jag är en ganska bra typ av kombination. Jag tror man måste ha vissa grejer som, det handlar om att liksom hitta någon som du är lik på de sätten man ska vara lika på. Och olik på de sätten där det kan vara bra liksom.
Mm.
Snarare än att så här, man ska sträva efter att hitta någon som är lik eller hitta någon som är olik, så handlar det om att, liksom, den här kombinationen.
Mm.
Och sen har vi tänkt väldigt mycket på det i våra första rekryteringar också, att man ofta, det är ju särskilt viktigt när man är så få tror jag, att så här, hitta någon slags balans mellan liksom, folk som är utåtagerande och folk som är liksom, ja, folk som är olika på massa olika sätt.
Mm.
För att skapa, i alla fall om man driver en verksamhet som våran, där det också handlar väldigt mycket om att skapa en dynamik. Var vill jag komma med det här?
Nej, men det makes sense ändå. Jag tänker det här med företag som ändå jobbar mycket med att liksom skapa en företagskultur, en identitet, och att det kanske inte innebär att så här, nej, men vi är den här åldern eller det här könet, utan snarare att det handlar om någon slags approach eller någon slags värderingar eller så.
Mm. Ja, men exakt så.
Men har du några liksom så här... typ frågor du alltid ställer eller något såhär bizarrt case eller något såhär kul test eller...
Alltså i såna här liksom amerikanska typ... konsultföretag där man kan få frågan typ såhär, hur mycket skulle kosta att tvätta alla fönster i Seattle?
Ja.
Eller såhär, såna liksom
tanke... McKinsey-frågor, hur mycket färg krävs det för målet för, eller ett flygplan eller sådär.
Ja. Ganska sällan. Vad jag däremot brukar göra är att jag brukar typ ofta, i alla fall när jag känner att jag har lite tid till det, så brukar jag läsa in mig och memorera sjuka detaljer om dem jag träffar, så att de märker att jag har väldigt bra koll. Jag tror att man ska ha någon slags generell koll, men sen att man också ska hitta en eller ett par grejer där man djupar som fan och visar att man har superbra koll på detaljerna, då blir de ofta lite ställda av att jag har så bra koll. Så, och det är mycket så jag ser det, tror jag. Att för mig är en anställningsintervju en plattform där jag liksom ska visa att jag har bra koll och testa den andra personens koll. Mm. Och ja, då kan man ställa sådana frågor.
Mm.
Men sen jag brukar liksom fråga, jag har väl några frågor som jag nästan alltid återkommer till, men sen ser intervjuerna mer som någon slags konversation, en mallad liksom struktur så. Men jag brukar fråga vad de är intresserade av. Jag är nyfiken på så här, vad hade den här personen gjort om den fick medborgarlön? Alltså så här, om det inte spelade någon roll liksom ekonomiskt, vad hade den personen då lagt sin tid på? För där har man ju liksom, då går man köksvägen till att förstå vad den här människan är intresserad av på riktigt.
Det är ett bra sätt att ställa den frågan på. För jag tror att det är jätteviktigt att fråga så här, vad gör du när du inte jobbar?
Ja.
För det är så lätt att personer hamnar i det här pitchandet om hur mycket de älskar sitt jobb och så.
Exakt, men då får det handlar om att liksom bryta isär det här liksom att de kommer dit och liksom har någon slags strategi och bara hitta liksom så här, vad som finns under ytan.
Exakt.
Så jag brukar ju också ställa frågor om deras tidigare jobb. Och liksom be dem beskriva den verksamheten och sådär. För då märker man ju såhär, är det här en person som har gått till jobbet varje dag och har sjukt bra liksom, och liksom kan allt om det man håller på med, eller är det en person som bara liksom går till jobbet?
Så att det inte blir så overpromising att de bara, när de kommer till dig, då kommer de minsann. Men kan du däremot visa att så här, ja, men idag när jag går till jobbet varje dag, det är också så här, jag är passionerad över det, ja. Och liksom så.
Exakt, och då blir man ibland förbluffad när man ställer ganska enkla frågor om liksom föregående arbetsgivares verksamhet, och så visar det sig att de typ inte har koll på det.
Smart tycker jag.
Då, för det kan man inte öva in på samma sätt som att liksom
läsa på om styrelsen i bolaget man söker till. Eller så.
Precis.
Jag tycker också det är jätteviktigt att titta på. Jag håller med om det här med privata och liksom få en bredare bild av personen. Men jag är ju också en sucker för, alltså att folk ändå sitter lite mer framåtlutade, liksom engagerade, visar liksom att de alltså är lite arbetshästar. Alltså jag är ju jättesvag för den typen av liksom personer som verkligen, hellre att de arbetar hårt och liksom är ödmjuka inför det än att de sitter där och är smarta och har talang och lutar sig bakåt i stolen. Liksom.
Ja, men exakt. Därför, och det är en väldigt bra poäng tycker jag, att så här, man kan ju inte intervjua sig till rätt rekrytering, utan som vi har ju då till exempel arbetsprover som alla får göra så där, eftersom att det är inte liksom, man ska inte jobba med att sitta och snacka, utan man ska jobba med att göra saker, så då lär man sig ju mer om man liksom
exakt
kan
så
testa hur folk är på att göra saker.
Mm. Jag tror att det är rätt viktigt. Också intressant att ställa sådana frågor där de kan resonera sig genom svaren. Liksom, så man har fått inblick i hur de tänker. Inte för att sätta dit folk, men för att liksom få en känsla för hur de tar sig an saker. Jag tycker det kan vara rätt bra. Ja, men cool. Vi kommer ha ett återkommande inslag i våra podcastavsnitt som heter Veckans polett.
Mm.
När någonting kanske, ni vet, plötsligt dyker upp för en, eller man får en ny sanning som plötsligt bara hoppar ner.
Mm. Så, aha, upplevelse.
Exakt.
Och jag har ju då tänkt på en sak inför idag. Och det är att jag har insett att nästan alla är dyslektiker.
Okay.
Om man inte ser dyslexi i varenda text, så är det för att man inte har kollat tillräckligt noga. Jag har, det är någon sån grej som har kommit till mig nu på sistone, att liksom det görs ganska många fel i nästan varenda text av nästan varenda skribent. Alltså, och tittar man noggrant så kan man hitta, om inte stavfel så i alla fall liksom att man brister i kommatering eller syftningsfel eller vad det nu kan vara. Så det är en plågsam insikt som har upptagit mig. Även jag själv, det är inte så här, nu pekar jag inte bara på andra, men även jag som, jag skriver väl helt okej, men man kollar man noggrant på sina egna alster så hittar man ju jättemånga fel.
Tror du det har att göra med att vi skriver snabbare och det är mer autokorrekt och så, eller tror du att det alltid varit så? Att det tar kortare tid, vi får inte tänka lika länge. Och...
Ja, det har nog delvis med det att göra, skulle jag tro. Men det är väldigt svårt att veta. Man är så dålig på att jämföra då och nu, för att jag var inte där då. Och plus att liksom man är så biased på något sätt av liksom, vissa hjälter så är det allt var bättre förr. Så inte jag i och för sig.
Jag kan känna att man anpassar ju det här språket som vi ändå har mycket olika efter var man skriver det, eller hur?
Ja. Jo, exakt. Jag kan ju slarva i såna här snabba kanaler också och sådär. Men jag sätter ju ändå mycket prestige i att, så här, att man kan formulera sig ordentligt. För att liksom, mycket tror jag för, vem var det som sa det, någon gammal svensk författare, att så här, det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Så liksom, man blottlägger på något sätt att man brister i sitt tänkande om man inte kan liksom...
Det är hårt.
Ja, fair enough.
Men du är en liten språksnobb.
Ja, alltså på sätt och vis. Samtidigt finns det ju ingenting som är töntigare än sådana här språkpoliser som ska, särskilt när de ska liksom peka på helt uppenbara liksom sådana grundläggande fel att någon särskriver eller sådär. För det är liksom ingen imponerande bedrift att kunna peka ut att någon som skriver som en kratta skriver som en kratta. Och det är ganska pointless.
Jag kan nästan känna också att det är nästan ännu värre kan jag känna med människor som känner att de nästan måste överanvända ord de precis har lärt sig. De låter nästan som en där femåring som precis har lärt sig ett nytt ord och provar i ett sammanhang. Alltså då föredrar jag hellre att man gör sig förstådd och använder liksom lite enkla ord och ändå skriver som man pratar någorlunda. För det kan nästan kännas som att man försöker stå på sig för stor kostym. Alltså jag kan tycka att det är oerhört plågsamt.
Ja, och jag tror jag tenderar lite ibland, alltså jag också gillar liksom som ord akrobatik, men det är ju en dålig sida hos sig själv som man får aktivt motarbeta.
Samtidigt som så här, för att öka sitt aktiva ord, för man har ju ett aktivt och ett passivt, så måste man ju ändå föra över ord i det aktiva och prova dem.
Exakt, ja, det är precis.
Så till det... exempel försöka få in ty i texter.
nej men verkligen. Nej, men man får väl försöka hitta någon bra och sådär. Alltså, för nästan alla ord kan ju användas på ett på ett sätt som inte känns sökt i något sammanhang. Det gäller ju bara liksom, problemet är ju då när man använder sådana här konstiga ord, liksom trycker in dem, liksom istället för att bara chilla och så här, vänta till den dagen du faktiskt passar att använda det ordet.
Ja.
Liksom.
Ja, jag kan hålla med dig där alltså. Men veckans polett, alla är dyslektiker.
Mm. Köper du det?
Alltså, jag vet inte, tveksamt.
Alltså. 92% av befolkningen skulle jag gissa på dyslexi. Lättsläng av dyslexi.
Ja, exakt. Då ska man nog säga lättsläng i så fall. Eller så här, jag kan i alla fall köpa många är rätt dåliga på att skriva.
Mm. Ja, det är ju kanske mindre kontroversiell.
Okej, okay, men det är roligare att skruva upp det. Okej, okay, alla är dyslektiker, punkt.
Ja.
Så, det var första avsnittet vid hamn.
Ja.
Hur har det här gått?
Det är så väldigt svårt att liksom för mig att svara på.
Herregud, vilken ångest. Alltså, ni får typ snälla rita oss på iTunes och typ skriva in hjälp och tryck så att vi ska bli bättre. Och var snälla, för jag tycker att det är jättejobbigt att ta hård kritik.
Är det så?
Ja, jag tycker det är lite jobbigt.
Jag gör nog det egentligen, men jag välkomnar ändå hård kritik. Kritik,
ja, liksom. Jag välkomnar det också, men jag kommer bli jätteledsen. Men gör det här testet, till exempel på 16personalities.com, och dela med oss på Instagram. Där heter vi Bodil Sidén, och
jag heter då Simon_Strand.
Så kan vi plocka upp lite av era exempel och idéer till nästa vecka. Och då ska vi snacka om...
Då ska vi prata om politiker. Alltså, som jag nämnde tidigare så känner vi mycket politiker. Du har ju till och med varit politiker. Du har varit vice ordförande i MUF och jobbat på regeringskansliet en sväng också, va? Vi tänkte att politikernas psykologi är ganska spännande. Alltså så här, det är en väldigt speciell miljö och liksom, och den är satt under lupp och sådär. Och det gör ju, det formar ju människor på ett visst sätt. Så då är tanken att vi ska liksom fördjupa oss lite i det. Vad gör politiken med människor? Hur är politiker liksom, ur det här psykologiska perspektivet? Och liksom, vad har vi för tips och tankar kring det? Och hur kan vi hjälpa dem? Liksom?
Är politiker människor?
Ja, exakt.
Vi ses då nästa vecka.
Ja, saknar du politiken?
Nej, gud nej. Men det kan vi brodera ut.
Ja, vi pratar om det.
Det får bli en terapisession nästa vecka.
Toppen.
Ha det bra.
Ha det bra, hej.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.